Hallå, hallå och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av LSS-podden. I dagens avsnitt ska du få träffa Aline Gro, en kvinna som sprider kunskap om normbrytande funktionsvariationer. Hon skapar förståelse och kämpar för att alla människor ska ha full delaktighet oavsett funktionsförmåga. Nu tycker jag att vi tar och kör! Varmt välkommen! Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden. Förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Tack för att du är med! Nu var det ju en väldigt kort presentation om dig. Jag tänkte att du skulle få presentera dig själv. Lite grann om din bakgrund och vem du är, så att lyssnaren får en chans att hänga med på varför du sitter här med mig här idag.
Absolut, det gör jag gärna. Och ja, tack för att jag får vara med. Det är jättekul. Jag heter alltså Aline Gro och kommer från Tyskland. Är uppvuxen där och har sedan för drygt 5 år tillbaka flyttat till Sverige. Och ja, lite mer om min bakgrund och min uppväxt. Jag har en kusin som har en intellektuell funktionsnedsättning. Och hon är äldre än jag och har alltid varit en del av mitt liv och var mitt lekkompis. Och det är en situation som jag minns särskilt väl. Jag var cirka 5 år gammal och vi lekte tillsammans. Vi besökte henne och hennes familj och bara lekte tillsammans. Det var inga konstigheter. Jag hade en jättefin eftermiddag. Och sen när mina föräldrar och jag åkte tillbaka sen på kvällen, då sa mina föräldrar plötsligt till mig: men vad fint, du har lekt med din kusin idag. Mm. Och jag tyckte det var jättekonstigt. Jag hade ju bara lekt. Alltså, en absolut självklarhet för mig. Mm. Men det var någonting där som började skava i mig. Alltså, som sen dess har liksom, skavat i mig. Att det är inte en självklarhet att människor med och utan funktionsnedsättningar. Och med normbrytande funktionsvariationer. Och leka med varandra, umgås med varandra, bara finns i samma plats. Det är inte en självklarhet och det är väldigt konstigt och det borde inte vara så. Eftersom jag har lärt mig så otroligt mycket av min kusin. Hon kan inte prata, hon behöver stöd med nästan allt i vardagen. Men hon har lärt mig väldigt mycket att kommunicera även utan ord. Hon har lärt mig att vara närvarande, att vara lyhörd. Och jag har tagit med mig så mycket från henne. Och hon har också sedan inspirerat mig till att börja jobba med människor med funktionsvariationer. Alltså det har jag börjat göra för ungefär 12 år tillbaka sedan nu. Mm. Och jag har gjort det sedan dess. Och på det sättet träffat väldigt, väldigt många människor med alla möjliga olika normbrytande funktionsvariationer. Och också bara inspirerat väldigt mycket av olika perspektiv, olika sätt att fungera, olika sätt att ta in omvärlden. Och samtidigt så har jag börjat studera sociologi och psykologi och sen genusvetenskap. Och lärt mig allt mer om också samhällets roll. Och då det som redan när jag var barn kändes lite konstigt. Att det är inte en självklarhet att människor med och utan normbrytande funktionsvariationer leker med varandra. Det har utvecklat sig allt mer i mig till en allt starkare känsla. Men också sen kunskap om att människor med och utan normbrytande funktionsvariationer har inte samma förutsättningar i samhället. Och vi tar inte tillvara på de kompetenserna som människor med normbrytande funktionsvariationer har. Och det gäller både i Tyskland och i Sverige. Mm. Och i många andra delar av världen. Så jag kände att det är någonting som jag vill förändra. Det är någonting som måste förändras. Eftersom dels utesluter vi så många människor. Men vi som samhälle, vi går också miste om så otroligt många olika förmågor, kompetens, insikt och perspektiv. Och det är därför jag har sen för 3 år tillbaka börjat hålla utbildningar. Och har startat ett eget företag. Och just öka medvetenheten om funktionsvariationer och sprida kunskap om allt som behövs inom det. Kunskap om olika normbrytande funktionsvariationer, kunskap om hur man kan skapa tillgänglighet, kunskap om ett bra bemötande. Och jag har gjort det sedan dess.
Det låter fantastiskt. Och vilken resa du har haft. Vilken resa. Och det började kanske, i mitt huvud i alla fall, med kusinen.
Mm, verkligen.
Hon eller han som styrde in dig på den här banan. Mm. Väldigt spännande. Men jag tänkte så här. Du har ju en väldigt spännande bakgrund. Och jag vill jättegärna prata mer om vilka föreläsningar. Vad du föreläser om och så vidare. Men kan vi snälla bara prata lite grann om begreppet du använder. Funktionsvariationer. För en lyssnare som kanske inte vet vad det är. Eller vill höra mer om det så att det blir tydligt. Kan inte du bara berätta lite?
Absolut, ja, självklart. Jag vet att det är en fråga som är många gånger frågat. Jag vet att det är många som undrar över det. Jag börjar i den ändan att man kan säga de officiella begreppen i Sverige, som till exempel Socialstyrelsen rekommenderar, är funktionsnedsättning. Och det är då en nedsättning av den fysiska, psykiska eller kognitiva förmågan som en person har. Och sen finns det begreppet funktionshinder. Och det är då de hindren som en person med funktionsnedsättning upplever i samspel med omgivningen. Så det är de två officiella rekommenderade begreppen. Men i själva ordet funktionsnedsättning ligger ju redan en värdering. Det är ju redan någonting, det låter redan som någonting negativt. Och det är också någonting som skaver lite i mig, men också i många andra. Det är inte jag som har kommit upp med det begreppet eller så, utan jag använder den bara. Eftersom det är någon som inte riktigt ge hela bilden. Mm. För grejen är ju så att alla vi människor, vi har olika funktionsförmågor. Och våra funktionsförmågor varierar. Vi har alla någon slags funktionsvariation. Jag till exempel har glasögon. Det hade jag inte tidigare, men min syn har blivit sämre och nu har jag glasögon. Mm. Men vi är ganska många som har glasögon. Det är cirka 50% av alla vuxna i Sverige som har glasögon eller linser. Och det har blivit någonting på något sätt normalt. Det är någonting så vanligt att vi inte funderar över det. Men andra funktionsvariationer sticker lite mer ut. Det är andras funktionsförmåga varierar i antingen på ett annat sätt eller i en större utsträckning. På ett sätt som bryter mot den i tillfället rådande normen i samhället. Så det är därför jag säger normbrytande funktionsvariationer. Eftersom det är funktionsvariationer som bryter mot den normen som vi har i samhället för närvarande. För det fina med det begreppet är att det direkt blir tydligt att den här normen, den förändras också. Normen i samhället förändras hela tiden och med det kan också avgränsningarna med vad som är normbrytande funktionsvariation och vad som inte är det förändras och skifter sig. Det andra fina med det begreppet är ju att den är mer värdeneutralt. att det är mer, det finns liksom mer plats i den. Det är inte bara en nedsättning, utan det kan också innebära att det finns någonting positivt, eller att någonting bara fungerar annorlunda. Och ja, till exempel kan det innebära att en funktionsförmåga är nedsatt, fungerar sämre. Men det kan också innebära att en funktionsförmåga fungerar bättre eller mycket starkare. Eller så kan det innebära att någonting bara fungerar annorlunda. Och när jag pratar om då människor, en grupp av människor eller människor i allmänhet och pratar om människor med normbrytande funktionsvariationer, så lägger inte jag någon värdering i vad den här normbrytande funktionsvariationen innebär. Om det innebär att det någonting fungerar sämre, bättre eller bara annorlunda. Utan jag ger den makten till de individerna till varje enskild individ som har en normbrytande funktionsvariation, som får själv bestämma. Ja, är det en funktionsnedsättning som jag har? Är det en styrka? Är det något som är bara annorlunda? Och också känna, ja men ibland är det kanske en nedsättning, ibland är det en styrka, ibland är det bara annorlunda. Den makten att kunna lägga den värderingen i den egna funktionsvariationen, den ska individerna ha. För det är så individuellt olika och det är så viktigt att vi lyssnar och ger den här rösten till individerna. Och ja, det är därför jag använder mig av begreppet normbrytande funktionsvariation.
Fantastiskt. För dig som lyssnar så är den här intervjun spelad över nätet, så det är digitalt. Och jag kan säga att det är en varm dag idag, men jag ryser när du berättar. Det är så bra förklarat och det är så fantastiskt hur du ser på det. Och jag hoppas att många människor i samhället har samma syn på det här. Tack för svaret, det var bra. Jag tänkte ställa en till fråga gällande det du redan har pratat om. Du pratade ju om din kusin och att din kusin kommunicerade med dig utan ord. Det tyckte jag var också väldigt spännande att få höra lite mer om vad du menar med det.
Ja, absolut. Nej, men min kusin har en intellektuell funktionsnedsättning och det innebär att hon inte, en del av det är att hon inte kan prata. Så hon kommunicerar väldigt mycket med kroppsspråk. Hon kan till exempel ta ens hand för att visa att hon vill ha någonting eller behöver någonting. Hon kan också låta på olika sätt. Hon har liksom en varierande mimik som uttrycker om det är, om hon mår bra eller om hon inte mår bra, om hon är stressad eller så. Hon backar också en del, vilket också är ett sätt att kommunicera. Man behöver ju lära känna henne, och som alla personer som kommunicerar utan tal, så behöver man lära känna dem väldigt väl för att kunna förstå på rätt sätt. Men till exempel det här att hon vackar, det kan både vara en tecken för att hon mår bra, men det kan också vara ett tecken av stress. Och när man har träffat henne många gånger så ser man väldigt tydligt skillnaden i det. Hon har helt enkelt också väldigt varierat sätt att uttrycka sig. Men man måste verkligen lyssna med alla sinnen, brukar jag säga. Det räcker inte bara att lyssna på vad hon lyssna med öronen, utan man måste verkligen ta in hela kroppen och lyssna med alla sinnen.
För det kan jag börjar associera det med det du pratade om innan. Det här är ju normbrytande kommunikation. Hon bara kommunicerar på ett annat sätt. Hon kommunicerar men på ett annat sätt. Så det är väldigt häftigt. Ja, men tack för det också. Ska vi prata lite grann om det du föreläser om? Det man kommer för att lyssna på dig om. Vill du ta någon själv eller ska jag välja? Hur känner du? Har du någon som du brinner lite extra för som du vill ta upp först?
Nej, jag brinner faktiskt för alla mina föreläsningar och utbildningar väldigt, väldigt mycket. Verkligen.
Yes.
Så jag kan bara...
Då tar jag en som jag tycker ligger lite närmast om hjärtat. Det är ju absolut. Arbetsplatsen.
Mm.
Och det är autism på arbetsplatsen.
Mm.
Och den tyckte jag var väldigt intressant att höra om när jag såg att du erbjöd den sortens föreläsningar. Så du får jättegärna berätta lite grann kort om det. Jag förstår att du inte vill ta hela, eller det går inte att ta hela här nu, men bara lite kort.
Precis. Den här utbildningen om autism på arbetsplatsen, det är en onlinekurs som man kan gå i intakt, och det består av inspelade föreläsningar och skriftligt material och reflektionsövningar. Och det handlar om att kunna leda människor med autism bra på en arbetsplats. För cirka 1-2% av alla vuxna har autism. Och många av dem har verkligen en stor tillgång på sina arbetsplatser. Men många av dem är också idag arbetslösa eller sjukskrivna och får inte riktigt plats på arbetsplatsen. Eller arbetsmarknaden rättare sagt, med sina kompetenser och styrkor och färdigheter och erfarenheter och perspektiv. Och det är ett problem, dels såklart för de drabbade individerna, men också för arbetsplatserna och samhället i stort, eftersom människor med autism är många gånger väldigt nytänkande. Väldigt detaljorienterade, brinner väldigt mycket för sina intressen. Så de har väldigt, väldigt mycket att bidra med. Mm. Och det är ju klart att vi vill dra nytta av det och ge dem en plats där de kan vara med och utvecklas och använda sig av. Och på det sättet bidra med sina styrkor till ett företag, till exempel framgång. Så det tar jag upp i den här utbildningen. Jag pratar om vad är autism? Vad handlar det om egentligen? Hur påverkar det en individ att ha autism? Men också vad innebär det att leva i den världen som vi lever i och med autism? Och vad innebär det att vara på en arbetsplats när man har autism? Och jag använder väldigt mycket av både berättelser och citat och tips som personer som själva har autism berättat om och delar med sig av för att visa tydligt hur det kan se ut och hur det kan fungera på ett bra sätt. Ger helt enkelt så både kunskap och verktyg och konkreta tips om hur man kan skapa en arbetsplats och vara en bra ledare för personer med autism.
Hur upplever du arbetsplatserna nu då? Tycker du att det är kunskap om bland annat olika diagnoser, men bland annat autism som vi pratar om nu? Eller tycker du att det fattas mycket kunskaper hos arbetsgivaren?
Det fattas väldigt mycket kunskap i stort sett. Och inte bara kunskap utan också medvetenhet och en en viljan eller en insikt att vilja och behöva göra någonting åt den här okunskapen. Och det uttrycker sig på väldigt många sätt. Till exempel att om vi nu tittar just på arbetsplatserna, att i allmänhet är rekryteringsprocesser inte alltid tillgängliga eller brister i tillgängligheten. Många arbetsplatser är också inte tillgängliga. Och många strukturer är inte, fungerar inte riktigt bra för människor med olika normbrytande funktionsvariationer. Och det viktiga att tänka på är ju att många gånger upplever arbetsgivare inte att det är ett problem, eftersom de upplever inte, eller de ser inte alla de talangerna som de stänger ut. Men vi har cirka 20% av alla i Sverige har en normbrytande funktionsvariation, och väldigt många av dem är inte delar för arbetsmarknaden, trots att de skulle kunna vara det. Och eller så är de inte på arbetsmarknaden i den utsträckning som de skulle kunna vara. Så antingen arbetar mindre eller de arbetar i yrken som de inte är kvalificerade för, eller är överkvalificerade för. Eller så arbetar de inte heltid, trots att de skulle kunna göra det och skulle vilja det om det fanns rätt anpassningar och så vidare. Så det finns väldigt många strukturer som på olika plan exkluderar personer med normbrytande funktionsvariationer. Och arbetsgivare ser många gånger inte ens vad de missar. Att de missar talanger med oftast bra utbildning. Att de missar de här olika perspektiven som det innebär att ha en normbrytande funktionsvariation. Att de missar helt enkelt väldigt, väldigt många människor som också, det är ju också människor som har en helt annan insikt på vad kunder och medarbetare behöver. För kunder och andra medarbetare i företaget och medborgare har ju också normbrytande funktionsvariationer. Så om jag har anställda som har normbrytande funktionsvariation, så kan jag också bemöta mina kunder med normbrytande funktionsvariation på ett bättre sätt. Och en annan
tänkt. Det var ju jättebra. Det var ju
precis. Och en annan del vad många missar är att det som är bra för är bra och ibland nödvändigt för personer med normbrytande funktionsvariationer är också i de allra flesta fallen bra för alla. För att nämna ett exempel, att en person som har till exempel ADHD och har svårigheter att koncentrera sig och behöver ha regelbundna raster och kanske en möjlighet att skärma av sig ibland, till exempel med hörselkåpor eller kunna lyssna på musik eller så, och behöver ha en tydlig struktur i arbetsuppgifterna för att kunna göra sina arbetsuppgifter. Alla de här anpassningarna underlättar för alla. Det sparar energi för alla. Det gör allas arbete bättre. Man märker kanske inte det förrän man har gjort det, eftersom för människor utan ADHD fungerar det ändå någorlunda. Men om man gör de här anpassningarna, så gör det en stor skillnad för alla.
Ja. Men du har helt rätt. Men, och det är en bra tanke att ha med sig som arbetsgivare. Åtminstone skaffa kunskap om det. Det är väl det minsta man skulle kunna göra och ta med sig av det du berättat idag, känner jag. Ja, men jättebra. Och jag tänkte ju att nu när vi pratar om hinder på arbetsplatsen och så vidare, kan vi prata om lite hinder i omvärlden? för just människor med funktionsvariationer. Hur ser du det i samhället och omvärlden?
Ja, det finns också väldigt, väldigt många hinder. Oavsett om vi tittar på den fysiska miljön, alltså till exempel avsaknad av ramper, att hissar inte fungerar, att det finns byggarbeten som ställer till det, att man inte kommer vidare när man går på en väg, att det kommer kollektivtrafiken inte är tillgänglig, och så vidare. Det finns i den fysiska miljön finns det väldigt många hinder. Och det visar också något väldigt, väldigt intressant, viktigt och lite sorgligt. Och det är att vi egentligen har en bra lagstiftning kring just den fysiska tillgängligheten. Ställer krav på framför allt nybyggda hus och den offentliga miljön ska se ut. Men den lagstiftningen följs inte i den utsträckning som det skulle behövas. Och det är många gånger som man helt missar saker, eller man gör saker halvdant, eller man gör någonting bra och sen ställer till det igen. Ja, som till exempel hissa. Finns det enormt stora problem att många hissar på stationer till exempel så många gånger är sönder och kan vara sönder i flera veckor utan att det görs någonting åt det. Och då hjälper det ingenting att det finns en hiss där. Så är det med mycket att man att det finns en lagstiftning, men sen efterföljs den inte i den utsträckning som det skulle behövas, återigen eftersom det saknas kunskap, eller kunskapen sitter väldigt koncentrerat hos en liten del av dem som har varit involverade i till exempel byggprojekten. Och så när vi tittar på den fysiska tillgängligheten så finns det stora hinder. När vi tittar på andra aspekter av tillgänglighet, som till exempel tillgänglig information, då finns det också väldigt stora hinder. Att mycket information idag, som till exempel myndigheter skickar ut, som vården skickar ut, men också hur företag skickar ut information om sina tjänster, har en bristande tillgänglighet. Många gånger är det kanske ett krångligt språk, svårt att förstå, svårt att ta till sig informationen. Det kan också vara krångligt layout, det vill säga att viktig information kan vara långt gömd någonstans i texten istället för att det framhävs på något sätt. Det kan finnas bristande kontraster, det vill säga att informationen till exempel på en affisch går inte att läsa för någon som har en synnedsättning eftersom kontrasterna är så lite. Sen finns det också mycket information som bara ges ut på ett sätt, alltså till exempel bara så att man kan läsa den, men att det inte finns någon möjlighet att få det uppläst eller få samma information via ett telefonsamtal eller så, vilket också gör att det blir otillgängligt för personer med hörselnedsättning, med synnedsättning då. Mycket digitala tjänster är också otillgängliga, och det ser också ett problem om att man har blivit lite bättre på att när man utvecklar en digital tjänst, en app till exempel, en hemsida, att man då tänker på tillgängligheten och förbättra och bara titta på att det blir bra. Men sen ska det göras en uppdatering. Och då är kanske den konsulten som i första skedet var med och var ansvarig för tillgängligheten är inte med nu när vi ska prata om den uppdateringen. Och då innebär en uppdatering som är ju, som man gör ju för att förbättra produkten, innebär faktiskt att tillgängligheten blir sämre. Det är någonting som många gånger missas. Ja, tillgänglighet när det gäller information och olika möjligheter att kommunicera ser också ganska dåligt ut. Och sen, ja, också när vi tittar på olika attityder och bemötande sätt för människor med normbrytande funktionsvariationer ser vi också att det saknas och det inskränker tillgängligheten både i den fysiska miljön och i information och kommunikation också, eftersom många gånger är då människor med normbrytande funktionsvariation i behov av att någon hjälper dem individuellt i den situationen, eftersom det går inte att ta fram sig på egen hand. Det går inte att få ut den informationen som de behöver på egen hand. De behöver ha hjälp av någon annan och behöver då bli bemötta med respekt och en vilja att någon ställer upp. Och även där ser vi att det är brister ibland. Att man inte är tålmodig nog, att man inte är villig att förklara på ett tydligt sätt och så vidare.
Spännande, spännande. Det var mycket nytt där för mig också. Man tänker ju inte riktigt så hela vägen alltid. Men en hypotetisk fråga till dig nu. Om du var makthavare i Sverige och sen fick du ändra en enda sak, vad skulle det vara första som du ändrade? Första och det enda som du fick ändra. Vad skulle det vara?
Då skulle jag... Vilken bra fråga. Jag skulle göra ett evenemang där jag skulle bjuda in människor med normbrytande funktionsvariationer som får berätta om sin vardag. Och sen skulle jag tvinga alla och framförallt då politiker och beslutsfattare att lyssna på det. Det skulle jag göra.
Det var väl jättebra. Jättebra svar. Jag hoppas att det händer någon dag. Jag kan ju sitta och prata med dig hur länge som helst, men nu börjar tiden... Ja, det har gått lång tid nu så att vi måste nästan tyvärr runda av. Det har varit jättetrevligt att ha med dig här i LSS-podden. Och jag vet att lyssnarna brukar ställa frågor. Och är det någon eller några som önskar att du kommer tillbaka, kan du tänka dig att komma tillbaka då och svara på deras frågor?
Ja, men självklart. Det gör jag jättegärna.
Vad trevligt. Tack snälla Aline för att du är med oss idag. Och du som lyssnar, ta väl hand om dig och vi hörs snart igen.